Vi ber tillsammans. Tack käre himmelske far för att ditt ord håller. Det är den fasta grunden som vi får samlas inför också ikväll. Tack för att du vill vara med oss också denna nya termin. När det är så stor oro i världen. När många folk flyr och folkmord utförs på sina håll, på oskyldiga. Ja, vi har svårt att förstå allt vad som, hur den onde kan hitta på så mycket ont. Men vi vet ju att du genom Jesus Kristus, du har lidit allt det onda som onda människor har kunnat tänka ut. Och det gjorde du för vår skull, och det gjorde du för hela världen. För att alla dessa onda människor i världen skulle få sina synder förlåtna i Jesu blod. Men Herre, hjälp att de också skulle få veta och tro. Sätta tro till dig. Och få den frid som inte kan uppnås med svärd, med vapen, med gevär, med bomber. Herre, vi får ikväll särskilt be för det möte som vår president Sauli Niinistö ska ha med Putin imorgon. Att det skulle ges en öppning där att det svåra läget i Ukraina skulle lösas. Att kriget skulle få en ände och att folket skulle få leva i trygghet. Och vi får be för de arma människor i Irak, de urgamla kristna bosättningarna som har varit kristna långt före oss i vårt land, som måste fly för sina liv och ändå ofta blir föremål för ondskan. Herre, förbarma dig över dem alla. Och Herre, lär, var du med världens ledare som har makt att bestämma, så att de gör allt vad som kan göras för att återställa tryggheten också där. Och vi har orsak också att be för folken som upplever oron kring Gaza, Palestina och i Syrien där kriget har rått så länge. Ja, det är många andra ställen också där det är stor oro och bedrövelse. Ändå vet vi där du kom med friden till jorden. Herre, kom med den ikväll till oss och också till dessa som nu saknar den yttre friden. Det här får vi be om i Jesu namn och också be om att du ska ge mig de rätta orden i att undervisa om apostlagärningarna ikväll. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, så kan vi då gå till vårt egentliga ämne för ikväll, nämligen Apostlagärningarna och kapitel 26. Det är ju tre kapitel kvar nu av Apostlagärningarna och jag räknar med att inte hinna med mer än det här kapitlet ikväll. Sen går det nog snabbare, skulle jag tro, med kapitel 27 där det är väldigt mycket navigering och sjöfart och skeppsbrott. Och sen kapitel 28 är en del också som berättar om den här resan till Rom. Så det kan hända att det inte tar två hela timmar till där. Men då kunde vi också göra så att vi den sista gången gör en översikt över Paulus liv i stora drag och när han skrev sina brev då och rekapitulerar de här olika tillfällena i apostlagärningarna där han vistades då, där det berättas om var han vistades. Så vi fyller nog tre kvällar ännu med apostlagärningarna. Förra gången kom vi lite in på kapitel 26. på de allra första verserna. Men för att nu få en helhet ikväll så läser jag redan ända från början. Agrippa sa till Paulus, du har min tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Konung Agrippa, jag är tacksam över dig inför dig som jag idag får försvara mig mot allt som judarna anklagar mig för. I synnerhet som du så väl känner till judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Vi är ju fortfarande i Caesarea, där Paulus har vistats i 2 år. Han föddes dit under landshövding Felix, som då först förhörde honom en gång, men sen så rann det ut i sanden. Och sen så kom en ny landshövding, Festus. Och denna Festus lyssnade på Paulus och gjorde inte så som han enligt sin övertygelse hade fattat, nämligen att det inte fanns någon anklagelse som skulle ha berättigat att hålla Paulus fängslad och döda honom. Men han vågade inte ta det här beslutet, fälla den här domen, av hänsyn till judarna. Och därför frågar han Paulus om han vill följa med till Jerusalem för att där dömas. Och Paulus såg då ingen annan möjlighet än att utnyttja en laglig rätt som en romersk medborgare har att vädja till kejsaren. Och när han hade vädjat till kejsaren så då kunde inte rättegången egentligen fortsätta. Och nu gäller det bara då för Festus att hitta det rätta sättet att skriva ärendet till kejsaren. Och för det behövde han kung Agrippas hjälp. Och kung Agrippa var ju en av herodianerna, han var den sista i ordningen, Herodes Agrippa den andra, som kom då med stor pompa och ståt. Han kom med sin syster Bernice, som han levde med faktiskt i ett incestförhållande, som om hon skulle vara hans hustru. Och de omnämns i par hela tiden, hon är med vid alla de här ceremonierna. Och nu då, efter det här som omtalas i 25 kapitlet slutdel, så kommer då rättegången att börja. Paulus får rätt av Agrippa att börja tala. Det fanns 2 alternativ. Antingen kunde Agrippa ställa frågor som Paulus då skulle besvara, eller så kunde han helt enkelt överlämna ordet till Paulus, till den anklagade, så att han fick hålla sitt försvarstal. Och det är det han gör nu. Han håller ett, som vanligt, fint, mycket väldisponerat och uttömmande försvarstal, även om det inte är något ovidkommande saker. Men det är precis det som behövs, som man kan säga, om man skulle kunna förbereda ett försvarstal i en sån här situation, så skulle man nog inte kunna göra det bättre. Paulus presenterar sin historia i 5 olika punkter. Först kommer han att berätta om sitt liv som ung nitisk farisé. Och sen berättar han om den våldsamma förföljaren. Och sen kommer då avgörandet på Damaskusvägen. Där han också får ämbetet att vittna om den förhärligade Jesus och hur det särskilt gäller hedningarna. Och sen berättar han om hur han nästan blir dödad av judarna då mitt i denna insats, detta arbete. Och säger slutligen att han fortsätter som ett vittne om Jesus ända till denna dag. Paulus uppskattar att han får tala till en som känner den här saken. Han erkänner att Agrippa är väl insatt. Han är tacksam för att han får försvara sig inför honom som känner judarnas alla seder och tvistefrågor. Och därför så kunde han mycket väl förstå det som Paulus anförde. Och det var alltså en tacksam situation att träda upp i. Han behövde inte utgå från alldeles elementära ting och ställa, liksom riskera att den som skulle döma blev på efterkälken och inte förstod vad det handlade om. Så Paulus förbereder kungen på ett långt tal. Jag ber dig att lyssna på mig med tålamod. Men Det här talet som finns återgivet av Lukas, det är inte väldigt långt. Det räcker bara några minuter. Och det är ju helt möjligt att Paulus hade mer att säga, att inte Lukas återger allt det här ord för ord. Men det framställs på det sättet i alla fall som att det återger det som Paulus sa. Så att det är ett referat av hans tal, allt väsentligt. Så han börjar då med det här i verserna 4-8 om sin ungdom. Läser där. Hur jag levt mitt liv från början, från det att jag var ung, bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid. Om de vill kan de vittna om att jag har levt som farisé, enligt den strängaste riktningen i vår gudsdyrkan. Och nu står jag anklagad för att ha satt mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder. Det är detta löfte som de 12 stammarna i vårt folk hoppas att få se uppfyllt, medan de ständigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppets skull, konung Agrippa, anklagas jag av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Paulus talar om sin livsstil, och alla judar vet hur han har levt. Det betyder att Paulus vet nog att han är välkänd. Han hade gått i Gamaliels skola i Jerusalem och han var mycket välkänd redan på den grunden av judarna och en aktad farisé. Och han beskriver med rätta fariseernas livsstil som den strängaste riktningen. Den strängaste riktningen i vår gudsdyrkan. I det här sammanhanget kan vi jämföra vad han skriver i Galaterbrevet 1. Galaterbrevet 1:14. Hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än det ivrade jag för mina fäders stadgar. Det här skriver han till galaterna som en motivering varför han uppträdde så våldsamt med förföljelser mot Guds församling. Och i Filipperbrevet kan vi också titta. Filipperbrevets 3 kapitel, vers 6. I fråga om iver en förföljare av församling. Ja, vi kan ta slutet av vers 5 också. Jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Det är verkligen ingen slarvig eller brottslig människa som står framför Agrippa. Det är en som har varit ytterst noggrann i sitt liv. Följa lagen i allt. Och det här det känner Agrippa till, notera det. Och nu står jag anklagad för att ha satt mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder. Det som Paulus bekände som farisé, det skulle ingen ha anklagat honom för. Men fariseerna trodde ju på de dödas uppståndelse. Fariseerna trodde på Messias som ska komma. Nu berättar Paulus att han har mött denna Messias och att han har uppstått. Precis som fariseerna har trott att uppståndelsen är ett verkligt faktum. Nu ber jag om ursäkt för det här med de som följer mig här, för jag har glömt bort att jag också har en text som jag tänkte visa, så att det kommer lite på efterkälken här. Vi ska ta sådär. Det som Paulus bekände alltså som farisé, det skulle ingen anklaga. Varför gör man det nu då? Fast han har samma hopp som fariseerna. Samma hopp nu som då. Och då hänvisar han till löftet. Löftet som de 12 stammarna i Israels folk hoppas få se uppfyllt. Löftet om Messias naturligtvis. Medan de ständigt tjänar Gud dag och natt. Han talar om de 12 stammarna, det är ju ett begrepp. Det använder han trots att 10 stammar nästan hade förstörts, försvunnit. Genom den fruktansvärda tragedin under assyrierna på kring 700 före Kristus. När de fördes bort och istället ett annat folk kom in. Men det finns i alla fall spillror av alla de här stammarna, sådana som räknar sig till de här olika stammarna. Och även om det inte ska ha funnits spillror, så är det i alla fall det här begreppet, de 12 stammarna, som är det konstituerande för Guds gammaltestamentliga folk. Så därför talar man ofta om dem just så. Det var ju Juda och Benjamin som blev kvar när de 10 nordliga stammarna först fördes bort. Och Benjamin hade ju nästan utrotats, så det fanns bara en spillra av Benjamins stam kvar. Och det var den stam som också Paulus tillhörde. Det här hoppet, det har alla trogna judar, och ändå anklagade honom. Tänk så märkligt. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Paulus talar här både till judar. Agrippa var ju egentligen halvjude, men han var ju väldigt väl inkommen i den judiska läran. Men han talar också till hedningar som inte har någon tro på uppståndelsen. Och därför riktar han också frågan, varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Agrippa förväntas ha den här tron. Han var ingen sadduce. Och det var ju sadduceerna som förnekade det här. Det som Paulus lägger fram angående frågan om de dödas uppståndelse, så det visar att det var uppståndelsen som var det allt avgörande centrala i förkunnelsen om Jesus. Det var uppståndelsen som har predikat. Det var uppståndelsen som gav kraften. Det var den som allting började med. Varför anses nu det här så otroligt, frågar Paulus. Så läser vi lite vidare. Själv menade jag att det var min plikt att på allt sätt bekämpa Jesu Nazarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga spärrade jag in i fängelse, sedan jag fått fullmakt till det från överste prästarna. Och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Och överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att heda. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer. Paulus kommer här in på den andra delen, det är när, hur han beskriver sin förföljelse, sig själv som förföljare av Jesus. Han bekände sig till fariseernas lära, och trots att de trodde på uppståndelsen så förkastade de att Jesus skulle ha uppstått. De förkastade Messias, Jesus som Messias. Notera att han nämner Jesus som Nazaren. Det här har en rykande aktuell tillämpning. I Irak, de här ISIS terroristerna. Så där har man målat den arabiska bokstaven N på hus där kristna finns. N som betecknar Nazaré. De kallar den för Nazaréer. Och där får de lida förföljelse. De fick ju i de flesta fall 3 alternativ som ultimatum. Att antingen betala en dyr, stor specialskatt för att bli beskyddade, att inom 24 timmar lämna sina hem i landsflykt, eller att bli avrättade. Och det berättas ju också att många av dem som flydde i panik så blev ändå dödade när de kom längre bort. De lider en oerhörd förföljelse idag, Nazareernas parti. Och det här gjorde Paulus också. Han var lika rasande som de här terroristerna, muslimska extremisterna är idag. Det är kusligt att tänka. Han berättar att han spärrade in dem i fängelse, han fick fullmakt till dem från överste prästarna. Och när man ville avrätta dem så röstade han för det. Döda dem. De förtjänar inte att leva. Precis samma som de säger idag om de kristna. Det kan hända att Paulus själv, eller Saulus, då var med i nämnder eller rättegångar där man faktiskt hade omröstning. Men det kan ju hända också bara att han talar för det. Det finns ingen uppgift om att han har hört i stora rådet. Och det kan tänkas också att det var en symbolisk omröstning där man då hade bara beslutat sig för det här att de ska utrotas, dessa kristna nazareer. Han var åtminstone befullmäktigad av översteprästerna och stora rådet. Så det var med en sån fullmakt på fickan som han sen for vidare, drog ut. Och det berättar han då att han förföljde dem i sitt raseri, i sitt vilda raseri. Kan vi tänka oss något mer aktuellt än just de här extremisterna som förföljer kristna? Och egentligen, vi måste ju säga det också, de förföljer ju också alla andra som inte tror precis som det. Det vill säga också moderata muslimer och andra grupper. Så han förföljde dem till och med utländska städer och han förföljde dem om de ville fly. Och så var det ju också sådana som vägrade förneka sin herre som avrättades. Och det fanns sådana sannolikt också som valde att heda för att slippa straff. Sådana hade alltid funnits. Men sen följer den tredje delen av talet från vers 12. När jag i ett sådant ärende var på väg till Damaskus med överste prästarnas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under resan konung Agrippa mitt på dagen se ett ljus från himlen, klarare än solen, stråla omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sa: Vem är du, herre? Och herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna, ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det som jag kommer att visa dig. När jag räddade dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem sände jag dig för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörka till ljus, från Satans makt till Gud, så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Den här framställningen, så den är ju en upprepning egentligen av den som Lukas har berättat om i Apostlagärningarna 9 och i Apostlagärningarna 22 har Paulus också återgivit den. Jag har sammanställt det här. Vi kan göra en liten exkurs här från den här löpande texten och jämföra de här med varandra med hjälp av det papper ni har. Och de som följer med på nätet så kan också hitta den här bilagan via en länk eller till och med två länkar, för att man behöver först komma till det här händelsen bibelstudien, och där finns två länkar. Den kartan som också finns där ska vi ta senare om vi hinner. I Apostlagärningarna 9 så står det då om ett plötsligt ljussken från himlen. I Apostlagärningarna 22 står det att det var middagstiden, ett starkt sken från himlen. Och lite utförligare är det här. Under resan, kung Agrippa, han utbrister där i ett tilltal. Han är exalterad, han minns så starkt den här händelsen som skedde. Då fick han se ett ljus från himlen klarare än solen, stråla omkring mig och mina följeslagare. Alltså lite mera utförligt. Och så berättas då hur han föll till marken och hörde den här rösten: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är likadant i 9 och 22. I 26 berättar nu Paulus att vi föll alla till marken. Det var inte bara han som föll till marken. I de tidigare avsnitten koncentrerar man sig på Paulus, eller Saul i det här fallet. Och så hörde Paulus en röst som sa på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Här finns ett tillägg som inte tidigare har berättats. Och det är en jämförelse med ett dragdjur, en oxe, som man ofta försökte få att lyda med en vass pik, en spetsig käpp, som man höll då liksom bakom den, och om den sparkar och spjärnar emot och inte lydde, så straffar den sig själv genom att den fick den där vassa piggen i sig. Och det här, det är ju klart att man misshandlar ju djuren på den tiden också ganska mycket, så det använder säkert också aktivt den här. Det här, det är motsvarigheten till att Saulus håller på spjärnar. Han har en udd, en vass udd emot sig. Den udd som Gud omvänder honom med. Men han spjärnar emot. Och det här gör att det gör honom illa. Ju mera han spjärnar emot, desto mera gör det ont. Så när Jesus tilltalar honom så säger han, varför håller du på med detta? Är det inte bättre att du inser att du har en överman? Att du inte kan klara dig mot den här udden? Sen kommer i 9:e kapitlet frågan, vem är du herre? Och samma sak i 22:a kapitlet. I 22:a kapitlet kommer bestämningen Jesus från Nazaret. I 9:e står bara jag Jesus, den som du förföljer. Och samma ungefär i 26:e kapitlet. Men sen noterar vi att i 9:e kapitlet så kommer ett inskott i 7:e versen som inte finns i de här andra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Det här omtalas inte direkt. I 22 kapitlet så där står det, de såg ljuset. De såg inte människa, någon människa, de såg inte Jesus. Men rösten uppfattade de inte. Och det kommer då direkt i följd i 8-9 verserna i 22 kapitlet. Och det finns inte alls med nu i det här aktuella talet. Följande inslag, när Paulus frågar enligt kapitel 22, vad ska jag göra herre? Så svarar herren, stig upp och gå in i Damaskus. Det kommer då som en mellanvers i 9:e kapitlet. Stå upp och gå in i staden innan det talas om de andra. Men det är ju samma sak förstås i princip. Och i 22 kapitlet så hänvisas då till vad han ska få veta. Du ska få veta allt vad du är utsedd att göra. Men nu kommer det mera omfattande i 26 kapitlet. Där är Paulus grundligare när han berättar vad Jesus har gett honom för uppdrag. För det här uppdraget är väsentligt. Det är själva centrum i det som han nu berättar. Stig upp och stå på fötterna, ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Där är redan ett nytt avsnitt i hans undervisning. Då han berättar om hur han ska bli Jesus slav. Tjänare som är samma som slav. Och ett vittne. Martys. Alltså att bli en martyr. Fast martyr i vårt svenska språk egentligen betyder en som ger sitt liv för vittnesbördet. Men i grekiskan betyder det att vittna. Ett vittne som berättar om Herren. När jag räddade dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Det här är en märklig passus. Varför skulle han räddas undan sitt eget folk? Jo, judarna var ju ute efter honom. Det var hans eget folk. Och undan hedningarna, det är ju, kan man ju kanske bättre förstå när de rasar över honom i Efesus och på andra ställen. Men han måste räddas undan sitt eget folk. Det fick han veta redan i Damaskus. Att hans första fiender, centrala fiender, kommer att bli judarna. Det här innehåller också en liten tankeställare för oss. För det kan hända att vi också behöver räddas undan vårt eget folk. Det vill säga, de som mest saboterar vårt arbete kan vara vår egen familj eller vår egen släkt. Det kan vara det allra svåraste att lösgöra sig så att man tjänar Herren om man möter motstånd i sin egen familj. Det här behöver Gud också rädda oss från. Så att vi kan vara frigjorda från all människofruktan, från alla band till människor. Och kunna då på det sättet tjäna Herren utan att blicka till höger och till vänster hur det ena och det andra ska uppfattas. Sen kommer det två utsagor i kapitel 9 och 22 som inte finns i 26 kapitlet. Hur Saulus reste sig upp och han kunde inte se, och så tog man honom vid handen och ledde in honom i Damaskus. Men istället så fortsätter det 26 kapitlet då med sändningen ut till dem, alltså till hedningarna, vilket nu här också proklameras av Paulus som hans givna uppgift redan från början. Till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon. För att de ska omvändas. För omvändelsen består i att man förs från mörka till ljus. Från Satans makt till Gud. Från otro till tro. Från orättfärdighet till rättfärdighet. Det finns många synonymer. Allt det här är uttryckt i ordet omvändelse. Fast han inte använder det själv här. Men det, vi brukar ju tala om Paulus omvändelse här på Damaskusvägen. Och det är det här som det innebär. Att han själv först blev utsatt för detta, eller fick förmånen, är det ju nog frågan om, att bli omvänd. Och att han sen fick detta som sin uppgift när han var tjänare och vittne. Att öppna människors ögon så att de ser ljuset från att tidigare ha sett mörkret. Att komma in i livet från att ha varit döda. Att komma in i arvslotten bland dem som är helgade genom tron. Från att ha varit utestängda, så som Efesierbrevet beskriver det. Ni var tidigare utestängda från barnaskapet, från att vara Guds vänner. Ni var Guds fiender. Men nu har ni kommit nära, ni som var fiender. Nu har ni istället fått komma in i Guds vänkrets och fått syndarnas förlåtelse, rättfärdighet, att ha fått en arvslott bland dem som är helgade. Det är stora ting detta som han ska proklamera. Och det är det här som är mittpunkten, huvudpunkten i hans framställning för Agrippa. Och nu kan man ju fråga sig om det här nu är någonting sånt som judarna borde anklaga honom för. Tänk så dåraktigt att de anklagar honom för det att han vill föra människor från mörka till ljus. Att han vill ge en arvslott bland de heliga istället för att människor är bortvända, fördömda, djävulens barn. Vad är det för fördömligt i att göra det? Så han har oerhört skarp utläggning om sin tjänst och sina uppgifter. Och allt det här så gör han med ögat på att det sker utan egna gärningar. De egna gärningarna är uteslutna. Det här är Agrippa också objekt för. Han predikar evangelium. Så ska ni genom tron på mig. Ja, det måste jag säga det här att här finns en subjekt, ett subjektskifte som inte har någon motsvarighet, som inte är berättigat enligt grundtexten. För han säger ju, för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörka till ljus. Och så kommer folkbibeln och säger, så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse. Det här, ni ska få syndernas förlåtelse, det är inte så grundtext, utan det är samma människor, så att det vänder sig från mörka till ljus, får syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Men det utesluter ju ingalunda de som lyssnar. För det här var ju någonting som Jesus vann för hela världen. Både judar och greker. Judar och hedningar. Sen berättar han om hur det gick vidare det här. Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Utan jag har predikat först i Damaskus och Jerusalem och hela Judén och sedan ute bland hedningarna. Att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Han går ut i sin uppgift. Nu kommer han till nästa skede här i sitt tal då han berättar om hur han tog sig an den här uppgiften. När han har fått den här undervisningen av Gud, av Jesus där på Damaskusvägen, så tar han sig an den och lyder och går ut i tjänst. Han blev inte olydig mot den himmelska synen. Här gäller Det är både den uppenbarelsen på Damaskusvägen, den himmelska synen som han såg där med det starka ljusskenet och hur han såg Jesus som talar till honom. Men det gäller också den fortsatta vägledningen som Ananias ger honom. När fjällen föll från hans ögon och han fick sin syn igen. Hela den här processen är med i denna himmelska syn. Det uttrycker också en intressant dogmatisk aspekt. Jag blev inte ohörsam, eller som det stod förr, jag blev inte olydig mot den himmelska synen. Kunde han ha blivit det? Jo, han kunde ha blivit det. Därför att det som är människors stora nöd och tragedi är att människor som kallas till av evangelium till Jesus vänder ryggen till, trotsar och går bort. Han fick ju höra, hur länge vill du, hur länge ska du ännu spjärna mot udden? Han blev inte olydig, utan han tog emot detta. Men det betyder inte att det var hans egen viljas beslut och hans egen kraft som gjorde att han nu blev omvänd. Det var Gud som omvände honom. Men det finns den här paradoxen i omvändelsen. Det är Gud som gör den, men människan kan gå bort. Människan kan förkasta den stora tragedin. Och till och med som vi hörde om förra söndagen, att det finns två vägar där den ena vägen leder till fördärvet. Och det är den breda vägen som de allra flesta går på. Vilken tragedi. De skulle ha gjort som Paulus, att de inte ska bli olydiga mot den himmelska synen. Som ges i Guds ord, som ges i sakramenten. Grunden för frälsningen och omvändelsen är alltid det som Gud gör. Men om man förkastar evangeliet så har det sin grund i människans egen otro. Människans eget fördärv, syndafördärv. Här tar Paulus ingen ära åt sig själv. Han nämner kort sen de platser där han då var först. I Damaskus, Jerusalem och i hela Judeen. Det sammanfattar förkunnelsen för judarna. Det står inte någonting i apostlagärningarna om att han reste runt i Judeen. Men han var i Jerusalem i 2 veckor. Men han i alla fall så inkluderar han allt det här i sin första tid. Men sen kan vi utgå ifrån att det här, det hördes bland judarna också i Judeen. I Jerusalem och Judeen så upplevdes det något som något oerhört. Vi vet också hur man reagerade i Samarien när man hörde om Paulus. Och det var alltså, budet gick ut, denne som förut har förföljt församlingen, han står nu här och han predikar. Och här är igen förkunnelsens centrum. De ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Tron kan inte förbli utan frukt. Fruktarna att göra gärningar som hör till omvändelsen, det som vi kallar tronsfrukter, det är någonting som hör samman med tron. Har vi kommit till Jesus, blivit ympade in i vinträdet, lever av saften från stammen, så kan det inte annat än bära frukt. Men det betyder ju samtidigt det att vi behöver fortsätta att vara där, så att vi ska få höra Guds ordet, få den här kraften att kunna leva så som han vill att vi ska leva. Det här kan vi nu säga att Agrippa borde ju ha förstått, att det här är ju inga problem för en jude att tänka, att tro. Vad är det för ont i det? Men så kommer han vidare och säger, därför grep judarna mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både stora, små och stora. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Sänga på bladet här. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Tänk vilken märklig orsak till att judarna försökte döda honom. Det visar ju deras verkliga ondska. Deras natur. Tänk att det finns kyrkliga dignitärer idag också som vill förbjuda människor som är insatta, kallade till tjänst att predika, så vill man förbjuda att predika. Inte bara i hedna länder, utan det finns också biskopar som tar ifrån folk deras rättighet att predika. Det som är problemet är att det hotar deras ställning. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora. Det här är nu den avslutande delen av försvarstalet. Och det visar hans aktuella verksamhet som han har hållit på med nu senast. Det var Guds direkta handlande som gjorde att han levde. Han skulle ha blivit dödad av judarna om inte det skulle ha funnits beskydde från Rom, det vet vi. Han hade varit 2 år i fångenskap i Caesarea, han kunde ju ha varit bitter över det här. Istället ser han Guds goda ledning och beskydd. Här står jag ännu idag. Det är Gud som har varit med. Det var Gud som planerade. Det var han som har varit verkställt hela denna process. Nu får han vittna inför kungar och landshövdingar som Jesus hade sagt att de ska få göra. Precis så sa han, ni ska få vittna inför kungar och landshövdingar. Men när ni dras inför domstolar så ska ni inte vara bekymrade för vad ni ska säga. Gud ska ge er i den stunden det ni ska säga. Det är väldigt viktigt det här påpekandet att han säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt att skulle ske. Det som judarna känner till från skrifterna. Varför skulle han anklagas för det? Det kan man verkligen fråga sig. Den här utläggningen om att Messias skulle lida och att han som den första har uppstått från de döda, som uppstått från de döda ska förkunna ljuset. Det här är en förklaring om vad profeterna har sagt om Messias, att det här allt har gått i uppfyllelse. Det är ingenting som inte stämmer med fariseernas bibel. Men för dem så fanns det ett problem. En död Messias var en falsk Messias. Jesus hade dött på ett kors. Det fanns andra som gjorde anspråk på att vara Messias som också korsfästes. Det var slut med det. Det var ett bevis för att de var falska. På samma sätt så var det att Jesus korsfästes ett bevis inför fariseerna att han var en falsk Messias. Det var det som var stötestenen. Men då måste han Paulus visa på hur profeterna har sagt att det ska gå till så här. Han visar att de verkligen inte har förstått Gamla testamentet. För han skulle både lida och dö, men också uppstå. Han skulle inte ha undergått förgängelse. Tänk på vad Petrus sa i pingstpredikan. Det som David säger, du ska inte låta din helige se förgängelse. Precis det skedde med Jesus. Sadduceerna, de kunde inte tänka sig att Jesus hade uppstått. Men fariseerna kunde gott göra det om de bara skulle acceptera det och tro det. Men de kunde inte acceptera det att profeterna avsåg Jesus. Så understryker Paulus igen att hedningarna också har del i den här välsignelsen. En del av åhörarna fann det som en hedelse. För det var ju det judiska folket, det var det Guds egendomsfolk som Messias skulle komma för. Och upprätta Davids tron. Inte skulle han komma för hedningarna. Men så var det ju. Det sa också Jesaja till exempel. Han många gånger sagt att det är för lite för Jakob att bli delaktig av frälsningen. Det ska gå ut till hedningarna. Men nu blir det för mycket för Festus. Då han talade detta till sitt försvar ropade Festus: du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Festus var ju inte den som hade bett Paulus tala. Det var Agrippa. Men Festus kan inte hålla sig. Han är så upprörd och tycker att han är alldeles från vettet. Och det är alldeles tydligt att Festus är, han springer upp och är ytterst affekterad, han är en känslostorm här. Det är kanske överraskande det här. Har han lyssnat nu för att få någonting att skriva till kejsaren? Och nu har han inget att skriva. För vad skulle det här vara att skriva till kejsaren om? Han kan inte gripa tag i det. Det var långt utanför hans begreppsvärld. Det var ju inte något rationellt känsloutbrott. För om Paulus skulle ha varit galen så kunde han ju inte sända honom till kejsaren. Minsann skulle han ha dömt honom till döden direkt. Och Paulus svarar lugnt och sansat. Jag är inte galen. Och han till och med tilltalar Festus. Högt ärade Festus. Denna som har sprungit upp röd i ansiktet och skäller gormar. Någonting som inte alls anstår honom i hans värdighet. Så säger han högt ärade Festus. Jag är inte galen. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Det är en motsats till att vara galen. Och nu fortsätter han också. Konungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Paulus vet att det är ju kungen framförallt som ska lyssna på honom. Det är honom han vänder sig till nu. Agrippa känner till allt det här i motsats till Festus. Festus begriper inte. Och så uttrycker han någonting som i grekiskan är ganska intressant. Det finns en dubbel negation där. Att som vi skulle säga så här. Jag är inte övertygad att inget av detta har undgått honom. Så då blir vi lite förbryllade. Jag är inte övertygad att inget har undgått honom. Så där framställs grekiskan här. Så han innefattar i det här en viss reservation. Alltså, det måste nog sannolikt ha varit klart också för Agrippa, för kungen. Inte så där helt klart. Det har ju inte hänt i en avkrok. Nej, i Jerusalem, judendomens huvudstad, där hände det öppet. Det var inte hemligt för någon. Vandrarna till Emmaus var överraskade över att Jesus, när han kom, ställde sig som han inte skulle ha begripit något. Är du den enda som inte har hört det här? Det var välkänt. Det har inte hänt i någon avkrok. Verkligen inte. Och sen så frågar han om Agrippa direkt, tror du på profeterna? Det är en djärv fråga. Ska Agrippa där nu ställa sig och säga jag tror inför den här världsliga myndigheten? Paulus han tar själv svaret i sin mun. Jag vet att du tror. Jag vet att du gör det. Så Agrippa behöver inte nedlåta sig till att framföra en trosbekännelse här. Men han är ställd mot väggen. Han har fått ett försvar här som gör att Agrippa kan inte säga någonting till det här. Han kunde ju inte som jude säga att tror inte på profeterna. Och genom att säga att han tror på profeterna så skulle han ha godkänt det som Paulus sa. Då svarar Agrippa, du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Agrippa slinkar undan både bekräftelsen och motsägelsen av det här som Paulus frågar honom. Och så finns här lite olika tolkningar av texten. Är det så att Agrippa är nära att bli övertygad eller är det så att han uttrycker överlägsenhet mot Paulus och hans intentioner? Det här är inte alldeles klart från grundtexten vilken aspekt som finns här. Men han använder termen kristen. Han har en god insikt i sakerna. För det var ju inte så väldigt länge sedan de kristna, nazareerna, började kallas kristna i Antiochia. Och nu känner Agrippa också till det här begreppet. Och sannolikt är det ju att han upplever Paulus tal så att Paulus önskar att han själv ska bli en troende kristen. Det ser vi av fortsättningen här. Fort eller långsamt, svarar Paulus. Inför Gud skulle jag önska att inte bara du, utan alla som idag lyssnar på mig, blev sådana som jag. Bortsett från de här bojorna. Den högsta önskan som Paulus bär på, det är att alla människor som han talar evangelium för skulle tro på det, skulle få komma in i arvslotten som tillfaller de heliga. Han ställer sig själv fram som en förebild trots att han är en fånge. Men han är stolt över att vara en kristen. Det är den bästa situationen. Man kan fråga om han bar bojor här. Bortsett från de här bojorna. Det kan vara symboliskt. För en romersk medborgare skulle inte fängslas med bojor. Det har vi tidigare sagt. Det kan hända att man överträdde det. Men det kan också mycket väl hända här att det här är ett uttryck för fångenskapen. Som på många andra ställen. Paulus skriver också andra gånger om sina bojor. Trots att man ser av sammanhanget att han har en relativt stor frihet i sin fångenskap. Det kommer vi till också i nästa kapitel. Men i alla fall så Paulus önskar ju inte att de ska bli fängslade inför myndigheterna. Så som han har blivit det. Det undantar han. Men allt det andra som han står för. Det önskar han att de ska få del av. Också Agrippa. Det är därför han predikar. Kungen reste sig nu tillsammans med landshövdingen och Bernice och de andra som satt där. Och när de hade dragit sig tillbaka sa de till varandra. Den mannen har inte gjort något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus. Han hade kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren. Agrippa har insett vad det handlar om det här. Det var kungen som var huvudperson i det här, vid det här tillfället och det är han som anger när sessionen är slut. Han reser sig. Och så har han nu då hört en förkunnelse som har gett honom en bestämd uppfattning. Han är klar att fälla sin dom. Men tråkigt nog så fäller han sin dom på ett fel sätt i förhållande till det allra viktigaste. Det viktigaste var inte hur Paulus framtid blev. Det viktigaste var hur hans framtid blev. Om hans själ skulle bli frälst. Om han skulle stå med de heliga på den yttersta dagen och jubla. Den saken tog Agrippa inte ställning till. Ingen vet sen hur han slutar sina dagar. Men åtminstone vet vi att i det här sammanhanget tyder det på att han gick bort från Paulus till sin egen ofärd. Det blev ingen välsignelse. Utan det blev en färd bort. Bort från Gud, bort från kallelsen. Och han hade hört evangeliet, han har ingenting att säga. Men vi vet ingenting om hur det påverkar alla de som var där. Det måste ha påverkat. Guds ord har alltid sin kraft. Så man var överens om att anklagelserna höll inte måttet för en dödsdom. Och det var den enda saken som Agrippa kunde hjälpa Festus med var att Paulus kunde ha frikänt som han inte hade vädjat till kejsaren. Och det var den olyckliga saken som Festus själv hade ställt till med för att han ville lyssna på judarna. Han lyssnade mera på dem än på sakskälen. Han hade gett efter och inte dömt som han kände var rätt när han hade chansen. Nu är han tvungen att låta Paulus resa. Kunde inte återkalla den längre. Och nu vet vi inte någonting om hur Festus framställde saken för kejsaren. Men vi vet ju att det var inte anklagelser som ledde till döden i det sammanhanget. För Paulus levde ännu, blev frisläppt och levde ännu flera år. Efter att han hade varit i Rom ett par år och sen kom in för kejsaren. Detta är kapitel 26. Och nu hade jag tänkt att ni skulle få del av en liten karta här. Ni får nu studera den. Inför nästa gång och så tar vi tur med den här sjöresan till Rom och skeppsbrottet nästa gång. De här färderna som ni nu ser på den här kartan så de kan man inte bestämma till alla detaljer, åtminstone färden som är en irrande färd över havet kan ha varit lite på olika ställen. Därför finns där frågetecken. Men huvudpunkterna finns där i alla fall. Undrar jag om det inte räckte till åt alla. Ja, just det. Då får vi avsluta för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.